och är fortfarande kvar och med i församlingen som en syster. Otroligt härligt, och vi är så glada att vi ska få höra dig predika idag. Går det bra att jag ber för dig innan vi sätter igång?
Det går bra.
Gör det. Var gärna med och be. Ja, Gud, jag tackar dig för Elisabeth och det du har lagt på hennes hjärta som hon ska få dela idag. Jag ber att hon ska få tala dina ord över oss och att vi ska få upptäcka mer av vem du är och vad du har för oss i det hon säger. För att du leder henne och smörjer de ord hon talar. I Jesu namn. Amen.
Amen. Tack. Det handlar ju om lärjungaskap i vår församling den här hösten. Och idag är det min tur att få predika om det temat. Förra söndagen så fick vi höra en predikan utifrån Matteus 4:19 där Jesus kallar sina lärjungar och säger: följ mig. Och jag vill utgå ifrån de orden också idag, men sedan fortsätta med lite fler bibelställen. Och jag satte lite rubrik på den här predikan. Jag satt så här: följer du Jesus eller följer han dig? Så det där ska vi röra oss lite grann runt omkring. Men först, jag var 12 år gammal när jag fattade mitt stora beslut om att följa Jesus. Jag begrep inte allt. Jag hade inte en aning om vad lärjungaskap var. Det liksom ingick inte i mitt ordförråd. Men jag begrep tillräckligt för att fatta att Jesus, han ska vara min frälsare. Han ska vara min herre. Honom vill jag följa. Och det är ju intressant att det är så många som i barndomen och under ungdomsåren reflekterar så mycket över livets stora frågor. Så grattis alla ni som jobbar med barn- och ungdomsarbete. Ni möter människor som tänker, som reflekterar och som vill ha någon att prata med. Jag längtade efter Jesus och jag fann honom. Det är en del av sanningen. En annan del av sanningen är ju den här, att han sökte mig och sa: följ mig. Det är alltid Jesus som tar första steget. Han tar initiativet, han letar efter oss, han inbjuder oss och vi får gensvara och säga: ja, jag vill följa dig. Vi kan söka Gud, men det är han som söker oss först. Det första jag vill säga är det här: att följa Jesus, det innebär att man gör hans väg till sin egen. Jesus sa aldrig någonsin till sina lärjungar: jag skulle vilja följa med dig i ditt liv. Skulle jag kunna få följa dig? Skulle jag kunna få, ja, jag följer dig. Dit du går, dit följer jag efter. Så sa aldrig Jesus. Men han erbjuder oss att få följa honom. Att han går före och vi går efter. Vi kan räkna med att han är med oss hela livet på vår livsresa. Att han går bredvid oss, att han finns nära. Han är allestädes närvarande. Men det är han som vill leda oss. Det är han som går först. Vi leder inte Jesus. Vi följer Jesus. Och nu ska vi strax göra en liten kort paus och då ska vi få reflektera över våra egna liv, och det är ingenting som ska redovisas efteråt, jag lovar. För det är sant att du alltid kan räkna med att Jesus finns nära dig på ditt livsvandring. Det är sant. Det är också sant att du inbjuds att följa med honom på hans vandring. Och de sanningarna vill jag inte på något sätt ställa emot varandra, för de är sanna båda två. Men ibland är det viktigt att fundera lite grann över balans och betoningar i ens liv. Och det ska vi få göra nu. Tänker du mest att Jesus är din vän som går med dig genom livet? Eller tänker du mest att Jesus är din mästare och du följer efter honom? Vad är tydligast i ditt liv och vad kan behöva förstärkas? Nu tar vi en paus och jag tittar på klockan. slut på reflektionen. Idag vill jag fokusera på att följa Jesus, att göra hans väg till sin egen. Och när du följer Jesus så kommer ju hans väg att bli din. Alltså det han möter, det kommer ju du att möta. Det han ser, det kommer du att se. Hans väg blir din när du följer honom. Så hur ser Jesu livsväg ut? Det ska vi titta på nu några minuter. Det börjar ju med en övernaturlig födelse. Så här står det i Matteus. Då tar vi nästa bild så får vi fram bibelordet. Ängeln svarade Maria, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Det var alltså inte genom att ta emot en helig ande i dopet ett 30-tal år senare som Jesus blev Guds son. Han föddes som det. Det var en övernaturlig födelse. Det var Gud som skapade det nya livet i Marias kropp. Ditt och mitt liv i hans fotspår som lärjungar börjar också med att vi behöver få liv. Det börjar med en övernaturlig födelse. Det börjar med att vi föds på nytt. Och så här står det i Johannes evangeliet, det tredje kapitlet. Jag läser från vers 3. Jesus svarade Nikodemus, sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Det går inte att fostra någon till att bli en Jesu lärjunge. Det är inte bibelkunskap som gör dig till lärjunge. Det är inte dop, det är inte konfirmation. Alltså man kan vara väldigt religiös. Och ändå sakna livet. Livet från Gud. Nikodemus var ju ingen hedning. Han gick ju i synagogan, han kunde skrifterna, han bad, han fastade, han gjorde allt han skulle. Men han hade inte upplevt den nya födelsen. Han hade inte upplevt livet från Gud. När jag var 12 år och inbjöd Jesus i mitt liv så var det ingen himlastormande upplevelse. Det var inte starka känslor, även om jag vet att många människor kan uppleva det så också, men så var det inte för mig. Men jag vet att i den stund när jag enkelt bad Jesus, jag vill följa dig, du ska vara min frälsare, du ska vara min herre. Då gjorde Gud något på insidan. Då började det nya livet. Livet startade där. Och vill du vara en Jesu lärjunge så börjar det med den nya födelsen. Där du får inbjuda Jesus i ditt liv och säga kom in i mitt liv, bli min herre, bli min mästare. Och du kan vara säker på att Jesus han respekterar din bön. Han hör vad du ber och det nya livet kommer att börja. Grattis till det. Hela Jesu liv var ju ett väldigt annorlunda liv. Han ägde någonting som andra inte riktigt kunde sätta fingret på. Vem är han? Var den stora frågan. Han följde inte med strömmen. Han gick sina egna vägar. Ibland var han hånad, ibland var han föraktad, ibland var han missförstådd. Ibland var han höjd till skyarna. Men man förstod sig inte riktigt på honom. Vem är han? Han passade inte in i mallen. Han anpassade sig inte. Vem är han? Tillbaka till mötet med Nikodemus i Johannes 3. Nu läser jag vers 7 och 8. var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Vinden blåser vart den vill. Du styr den inte, du kontrollerar den inte. Och bibeltexten säger inte att det är anden som är vinden, utan den säger att den människa som har blivit född på nytt, den som har fått livet, livet ifrån Gud, den är som vinden. Det är något oförklarligt, något obegripligt, någonting man inte har full koll på. Jesu lärjungar har genom historien ibland betraktats som lite annorlunda. Lite märkliga. De har gått på sina egna vägar. Vägar som inte alla andra har förstått. Tänk på Saulus när han mötte Jesus i Damaskus. Och hans överste prästerliga vänner i Jerusalem. Vad hände då? Förstod de vad det var som hade hänt? Nej, de gjorde ju inte det. De förstod vad det var när Saulus hatade de kristna, när han förföljde dem. Det förstod de. Men det här nya, att han skulle predika om Jesus, det var fullständigt obegripligt. Vinden blåser. Saul hade fått det nya livet. Och det är att vänta när man vill vara en lärjunge till Jesus och följa honom. Att man inte alltid blir förstådd. Förra söndagen så läste Henrik ett bibelställe från första Korinthierbrevet som jag ska läsa nu också. Om just detta med att det som är en dårskap i världen, det som världen inte begriper sig på, det är Guds vishet. Och då läser jag ifrån första Korinthierbrevet 1. Judarna begär tecken, grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Vi är ett annorlunda folk. Precis som Jesus levde ett annorlunda liv, så gör vi det. Nu ska vi läsa i Matteus evangelium. För Jesu liv var också ett liv där det gällde att hantera frestelser. Och det är det att följa Jesus idag också. Det är ett liv när man behöver hantera frestelser. Så här står det. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Det växlar för Jesus. Förstår han vid Jordans strand under en öppen himmel. Han tar emot den heliga andes kraft. Och sen blir han förd ut i öknen för att frestas. Och vi som vill följa Jesus, vi har de erfarenheterna också. Vi har varit med om det här. Mästarens väg är lärjungens väg. Och vägen är inte alltid enkel. Och ibland vill man ge upp. Alltså frestelse möter oss som syftar till att vi ska ge upp att följa våran mästare. Det är att vänta när man följer Jesus. Att man faktiskt behöver hantera frestelser. Och varje människa har sina svaga punkter. Och vi blir frestade på olika sätt. Frestelser kan vara så mycket. Men det är ju en tröst att veta att Jesus som vi följer, när han blev frestad så stod han fast. Han gav inte vika. Bibelordet hjälpte honom att stå fast. Och det måste ju betyda att vi som följer honom, när vi utsätts för allehanda frestelser, så har vi också möjlighet att stå fast. Vi måste inte ge upp. Hans väg är varje lärjungas väg. Och när frestelsen kommer, när det blir mörkt, ja, men då gör vi precis som Jesus. Vi står fast. Det kan ju vara så att du är i en sån situation precis nu. Då är du inte ensam. Jesus har varit där. Han förstår. Och vi som är här, vi förstår. Och du vet, när det där händer, att man snavar och faller, ja, men då är det bara att resa sig upp igen. Och det är lättare än vad du tror. Det kvittar vem av Jesu lärjungar du skulle fråga här, så skulle de flesta säga, jag fick börja om. Det var inte så svårt. Det var bara att resa sig, borsta gruset från kläderna och börja gå igen. I Johannes 15 så står det så här: kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, så kommer de också att förfölja er. Jesus talar ganska mycket om förföljelse. Att varje lärjunge kan förvänta sig det. Och då skulle man ju behöva tala om förföljelse, för det är ju någonting som man kan förvänta sig. Men jag tänker inte göra det. Jag känner mig ytterst diskvalificerad till att prata om det. Det finns ingen resonansbotten i mitt trygga liv. Jag har aldrig behövt gömma min bibel. Jag har aldrig varit rädd för att kyrkdörren ska öppnas och att polisen ska storma in och fängsla oss. Jag har aldrig varit rädd för att jag måste låsa dörren där hemma och när jag ber så att absolut ingen ser mig. Jag har inga sådana erfarenheter. Inte. Jag kan ha blivit missförstånd någon gång ibland. Det är ingenting. Men för miljoner kristna över den här världen, i Kina eller i Indien eller i Afghanistan eller i Nigeria eller i Algeriet eller i Mauritanien, så är ju det här en verklighet. Det är inte så lätt att följa Jesus. Och då tänker jag att det är de människorna vi behöver lyssna på för att fråga: hur har du klarat detta? De kan ge oss hjälp så vi vet hur vi ska göra om och när det skulle hända oss. Men det är en del av lärjungens väg. Nu blev det här ganska mycket som var tungt, känner jag. Alltså det var frestelser och det var förföljelse. Alltså det är ju inget kul att följa Jesus. Det är ju bara superjobbigt. Och nu har ju klockan gått, men man skulle ju kunna prata om många andra saker också. Man skulle ju kunna prata om anden som kommer över Jesus och som gör att han kan tjäna Gud på det mest fantastiska sätt, och där samma ande finns tillgänglig för oss. Vi skulle kunna tala om Jesu tjänst för människor och där han kallar oss att gå in i samma sak. Vi skulle kunna tala om Jesu böneliv, hur han drog sig undan och hur han vill att vi också drar oss undan och är med fadern. Men klockan har gått. Och därför ska vi göra så här. Att det största som händer när man följer Jesus, det är ju slutet. För livet med Jesus, det slutar i uppståndelse. Det största med Jesus är att han besegrar döden. Att när han efter att ha dött på korset, varit i graven i 3 dagar, kommer ut, är levande, uppstånden, är med sina lärjungar i 40 dagar, äter med dem, pratar med dem, beter sig som vilka människor som helst. Han är så levande, det är så på riktigt, han är så uppstånden. Honom tror vi på. Och mästarens väg är lärjungens väg. En sak vet vi, en dag ska vi alla dö, men det väntar en uppståndelse. Det väntar ett evigt liv. Döden var inte slutet för Jesus och döden är inte slutet för oss. Det slutar med liv. Det slutar med uppståndelseliv. I första Thessalonikerbrevet så skriver Paulus så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Mästarens väg är lärjungens väg. Vi följer honom. Han är Herre. Det börjar med den nya födelsen. Sen lever vi ett annorlunda liv. Men vi lever det tillsammans med honom. Där vi kan möta frestelse, mörker, och där vi kan möta förföljelse. Där vi kan uppleva andens kraft. Men det slutar med uppståndelselivet. Det är liv hela vägen. Det är liv i Jesus. Och känner du att du längtar efter detta liv, så som jag gjorde när jag var 12 år gammal, då är du välkommen i den här gudstjänsten att öppna ditt hjärta för Jesus. Att bjuda in honom och säga: jag vill följa dig. Jag vill följa dig. Du ska vara min Herre, du ska vara min frälsare. Jag vill följa dig. Där han går före och där du följer efter. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för vad du har gjort för oss. Tack att du har gått före och vi får följa efter dig. Jesus, hjälp oss när vi ibland lockas att gå våra egna vägar. När vi egentligen vill följa dig och gå på dina vägar. Leva livet tillsammans med dig. Låta livet ifrån evigheten, ifrån himlen få bubbla inom oss, Herre. Jag ber för oss allesammans som är här. Jag ber för någon som inte har bjudit in dig än. Herre, tack att det kan få ske i den här gudstjänsten. Att du kommer med liv.